Hei, og velkommen til Confessio, en gjennomgang av de lutherske bekjennelseskriftene med Daniel Johansson, studierektor på forsamlingsfakulteten I Göteborg. Podcasten produsert av foross.no.
Det är söndag förmiddag igen. Vi har ett tillfälle att studera vår evangelisk-lutherska bekännelse lite närmare. Vi har idag kommit till den 15:e artikeln I Augsburgska bekännelsen. Och det är den mellersta av tre artiklar som behandlar livet I kyrkan, det kyrkliga livet. Vår föregående artikel handlade om prästämbetet. Dagens artikel handlar om de religiösa bruken I kyrkan. Och nästa artikel, den 16:e, om livet I samhället eller om det borgerliga livet. Men nu har vi kommit till den mellersta av de här tre. Och den heter om kyrkans religiösa bruk. Det står på sidan 61 I Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Och den är formulerad på det här sättet. Om kyrkans religiösa bruk lär de att det religiösa bruk bör bibehållas som utan synd kunna behållas och som främjar lugn och god ordning I kyrkan såsom vissa helgdagar, högtider och dylikt. Om sådana ting upplysas likväl människorna så att samvetena inte betungas genom föreställningen att sådan gudsdyrkan är nödvändig till saligheten. De upplysas även om att nedärvda människobud som införts I syfte att försona Gud, att förtjäna nåd och tillfyllestgöra för synderna, strider mot evangelium och mot läran om tron. Klosterlöften och särskilda bud I fråga om olika slag av föda, I fråga om dagar etc. som införts för vinnande av nåd, och som till fyllestgörelse för synder är för den skull onyttiga och stridande mot evangelium. Den här artikeln innehåller tre stycken delar. I den första delen så sägs något positivt, att man vill bibehålla de yttre bruk som inte är föreskrivna i skriften, men som likväl finns I den kyrkliga traditionen, så länge de inte strider emot evangelium. Och här kan vi konstatera en skillnad emot reformationen I Schweiz till exempel, eller den mer radikala reformationen. Där tänkte man så om de yttre bruken, eller man kan säga så här, man eftersträvade en nytestamentlig ordning. Så det som man inte fann stöd för I Nya testamentet, det avskaffade man. Det var den inställningen. Det innebar att man I Schweiz kastade ut kyrkklockorna, för det stod inget om kyrkklockor I Nya testamentet. Orglarna förstördes, tyvärr får jag säga. Och man kastade ut bilder, ljus och så vidare, konsten I kyrkan. I de lutherska kyrkorna så bibehöll man allt det här, så länge det inte tydligt stred emot evangelium. Och vi kan väl se ett exempel på det I den här kyrkan, som egentligen är uppförd av ett sammanhang som har reformärt ursprung. Det är kala väggar, och vi har väl något försökt komplettera med viss konst. Men om vi ser på våra I det svenskkyrkliga landskapet, I de gamla medeltida kyrkorna, så kan man se ett uttryck för hur det såg ut fram till reformationen och det som sen bibehölls. Sen fick man framförallt under 1800-talet andra ideal som gjorde att våra kyrkor blev kalare. Men att vi I Sverige har bibehållit de gamla medeltida kyrkorna, dess utsmyckning och så vidare, det är ett uttryck för vad man tänker I den här artikeln. Och det här har med mer grundläggande saker att göra, nämligen hur man ser på skapelsen överhuvudtaget. I den lutherska reformationen såg man, och i luthersk teologi så ser man mycket mer positivt på skapelsen. Man ser dess möjlighet att Gud faktiskt tar skapelsen i bruk för att till exempel skänka nåd. I de reformerta sammanhangen så skiljer man mycket skarpare mellan det andliga och det kroppsliga, mellan andliga ting och skapade ting. Det var egentligen del A, att man bibehöll de här bruken. En kort kommentar kring det här. När Luther var satt på slottet i Wartburg så tog hans kollega Andreas Karlstadt von Bodenstein ledningen för reformationen i Wittenberg. Och han var mycket mer radikal till sin karaktär. Så han genomförde just under Luthers frånvaro radikala förändringar både i gudstjänsten, och så började man kasta ut kyrklig utsmyckning. Det var då Luther fick bryta upp och resa tillbaks till Wittenberg för att återställa ordningen, återställa de gamla gudstjänstordningarna. Och så står det i första delens B-del kan man säga, att man bibehåller vissa helgdagar, högtider och dylikt. Utgångspunkten är att Nya testamentet, och Melanchthon kommer i apologin senare hänvisa till Kolosserbrevet 2, där Paulus är ganska tydlig med det här, att för oss kristna finns inte de här dagarna, sabbaterna, högtiderna och så vidare. Eftersom det inte finns stadgat i Nya testamentet så kan vi inte säga att man måste fira sabbat eller fira avskilja en dag i veckan, att man måste fira avsätta vissa dagar under kyrkoåret och så vidare. Det finns inget stöd för det i Guds ord, säger bekännelsen, men däremot en god ordning. Det måste finnas en ordning för så att folk vet när de ska samlas i kyrkan till gudstjänst och så vidare. Men det finns en frihet kring det här. Okej, och sen i den andra delen så talar Melanchthon om hur man undervisar i de evangeliska kyrkorna. Och då säger han att man predikar, man upplyser människorna om de här saken. Att de här gamla ordningarna, kyrkans utsmyckning, när man firar gudstjänst och så vidare, inte är nödvändigt till saligheten. Och här knyter vi återigen tillbaka till artikel 5 som talar om vad som är nödvändigt till salighet, nämligen evangelieförkunnelsen och sakramentsförvandlingen, men sen kan det råda frihet om andra saker. Men sån här gudstyrkan, det är inte nödvändigt att till exempel, det kommer senare, att fasta på vissa dagar för saligheten. Och det är inte nödvändigt att göra vissa pilgrimsresor för saligheten och så vidare. Utan med sådana saker råder det frihet. Och så i den tredje delen, då kommer återigen kritik emot gärningsrättfärdigheten. För det var så att man hade i kyrkan under medeltiden instiftat vissa ordningar, man hade lagstadgat om hur man till exempel kunde vinna nåd. Det var till exempel så att om man hade fallit i någon djup synd, om man hade dragit på sig straff, så kunde man genom botgöring göra sig fri från straffet. Men det fanns en genväg, skulle vi kunna kalla det, eller genväg och genväg. Men något som var lika effektivt som dopet för att rena både från syndens skuld och dess straff, det var att gå i kloster. Så när man tog klosterlöfterna, då blev man så att säga nollställd om man såg på den skuld man hade eller de straff man hade ådragit sig för synder. Det var en sån sak man infört. Eller att man kunde då göra botgöring genom att göra pilgrimsresor, genom att göra olika former av gärningar som skulle liksom betala igen för de här synderna man hade begått. Och alla de här sakerna avvisas nu. Det finns ingenting i Nya testamentet som talar om de här sakerna, och därmed, säger man, så kan inte kyrkan instifta nya lagar. Och då kommer vi till en annan liksom röd tråd i reformationen, och det är frågan om vad som är kyrkans auktoritet. Kan kyrkan införa lagar och ordningar i strid med Bibeln? Nej. Kan kyrkan lägga till saker till det Nya testamentet har sagt? Nej, säger den evangeliska bekännelsen. Och i senare apologin så utvecklar Melanchthon det här, och han jämför det som den medeltida kyrkan har gjort med det som till exempel Jerobeam gjorde. Jerobeam, som jag tror jag talade om förra gången, han som var Nordrikets kung och som till Moselag la till eller ändrade ordningarna för gudstyrkan så att han upprättade två stycken tempel på gränsen, dels emot Israel eller mot Juda och så dels uppe i norr, och så införde en gudstyrkan som var annorlunda än det Moselag föreskrev. Det, säger Melanchthon, det är vad man har gjort i medeltida teologi när man har hävdat att man kan uppnå Guds nåd genom att lägga till vissa saker. Eller genom att man ställer krav på att du måste fasta på fredagarna. Det är att lägga någonting till det som Nya testamentet har sagt. Istället, säger Melanchthon, och han använder bilden av Alexander, av den här gordiska knuten, och hur Alexander löser den här omöjliga knuten att lösa upp. Den använder Melanchthon som bild för Gamla testamentets lagar. Hur löser apostlarna problemet? Jo, de tar frihetens svärd och så liksom skär de rätt igenom den här knuten, nämligen genom att upphäva alla de här kraven som Gamla testamentet ställde. Och istället så råder det frihet, och egentligen är det bara två saker som behövs, nämligen evangeliets förkunnelse, Guds ords förkunnelse, och sakramentens förvaltning. Men i övrigt, vad gäller de religiösa bruken, så råder det hel och full frihet. Nu är det här saker som senare kommer att återkomma i den augsburgska bekännelsen, för Melanchthon går igenom det här mycket noggrannare när han talar om sådana saker som har blivit fel i kyrkan i de artiklarna som kommer mot slutet. Men jag ska nämna några grejer till som han tar upp i apologin. I apologin så konstaterar Melanchthon först att de påvliga teologerna hade ingenting emot det första han hade sagt, nämligen att man vill fortsätta att iaktta de gamla kyrkliga bruken för ordningens skull. Men däremot, och här är Melanchthon ganska ironisk, jag kan citera vad han säger: även om vi tänkte oss att motståndarna av andra grunder skulle försvara människostadgarna, hade vi likväl inte tänkt oss möjligheten att de skulle förkasta den läran att vi inte genom iakttagande av människostadgarna kunde förtjäna syndas förlåtelse eller Guds nåd. Sedan de således förkastat denna lära ligger saken för oss enkelt och lätt till. Det Melanchthon säger här är att han hade tänkt sig att man skulle försvara de här yttre ordningarna på andra grunder. Men istället så försvarar de dem just av det skälet som han har varit kritisk emot dem. Man försvarar dem därför att man förtjänar nåd genom de här. Och det får Melanchthon att gå igång, så det blir ett par sidor igen om rättfärdiggörelsen. Och han säger, och det här är en viktig sak som vi kan påminna om nu, två tillfällen så säger han att hålla fast vid såna här yttre ordningar, till exempel att man måste fasta en specifik dag i veckan eller man måste be ett antal Ave Maria eller vissa andra böner, för all del ett antal Fader vår också. Vad gör det? Jo, det fråntar Kristus den ära som han har som medlare. Den formuleringen kommer ett par gånger, att man tar ifrån Kristus den ära som tillhör honom. Så antingen ger man äran till de här yttre gärningarna kyrkan har bestämt, eller så ger man äran till Kristus. Och det vill Melanchthon göra. Äran ska gå till Kristus alena. Och sen så citerar han här med ganska stort allvar ifrån Hesekiels bok, där profeten verkligen går till rätta med Israels folk för att man hade lagt andra gudstjänstceremonier till de som var föreskrivna i Moselag, eller att man hade ställt upp andra bud än de som hade getts i gudstjänsten. Och här är Melanchthon riktigt radikal. Han jämför faktiskt det här med islam, med muhammedismen, för han säger det här är precis som i muhammedismen, att man uppställer gudstjänster och verk varigenom man blir rättfärdiggjord inför Gud, men som inte finns i skriften. Och till sist så vänder han på saken och tar fram det positiva, vilket är också ett ytterligare särdrag i reformationen, en röd tråd. Istället för att vi ska utföra gärningar som kyrkan har instiftat, till exempel att gå i kloster, pilgrimsvandring, be vissa böner, utvärtes övningar, ja till och med att så att säga, vad ska vi säga, slå sig själv eller på andra sätt försöka tygla sin kropp, så säger Melanchthon att nej, istället så ska vi lägga fokus på de plikter som föreligger varje människa i sin kallelse, i sitt arbete, i hemmet, i hushållningen, i äktenskapet, i barnuppfostran. Och vi ska inte göra som man har gjort innan, att man har ansett att vissa verk är mer fromma och vackra än andra. Och ni vet Luther, han har sina dråpliga exempel på det, och för all del vackra exempel, att det är lika fromt att byta blöjor på ett barn som att gå i kloster. Ja, egentligen är det frommare att göra det. Så då kommer alltså den kristna kallelseläran upp. Det är där vi ska lägga fokus. Och så säger han också, man behöver inte ta på sig massa kors genom att späka sig själv eller svälta sig själv. Istället så kommer korsen att komma naturligt till oss i livet, och då ska vi ta emot dem ifrån Gud och bära dem vad än det må vara. Och han slutar faktiskt apologin med att skryta lite grann, får vi väl säga, med Melanchthon. För han säger att ja, det finns så många ordningar i den gamla kyrkan, men problemet är att det är ingen som följer dem. Det finns gudstjänster i kyrkan, men det är ingen som firar nattvarden eller tar del av den. Det finns föreskrifter om att man ska undervisa och så vidare, men det undervisas inte ordentligt. Det predikas inte ens, utom möjligen under fastetiden. Och så räknar han upp att på det sättet är det inte hos oss. Hos oss är det mycket bättre. Hos oss, skriver Melanchthon, går många varje söndag till Herrens nattvard, men först sedan de har blivit undervisade och förhörda och tagit emot avlösningen. Barnen sjunger psalmer för att få undervisning. Församlingen sjunger för att lära sig något och för att bedja. Hos våra motståndare förekommer inte någon katekesundervisning för barnen, men det gör vi. Prästerna är tvungna att offentligen undervisa och förhöra ungdomen. En sed som sedan burit de bästa frukter, säger Melanchthon här. År 1530, och det var ett par tre år efter att man införde den ordningen. Och så vidare. Och han räknar upp vad man talar om i predikningarna. I predikningarna så lär vi om boten, om Guds fruktan, om tron på Kristus, om trons rättfärdighet, om den genom tron undfådda samvetströsten, om trons övningar, om bönen, hur den bör vara och hur man bör vara fast övertygad om att bönen är verksam och hörs av Gud, om korset, om överhetens och alla borgerliga ordningars värdighet och makt, om skillnaden mellan Kristi rike eller det andliga regementet och det världsliga. Om äktenskapet predikar man, om de ungas uppfostran och undervisning, om kyskheten och alla kärlekstjänster. Av detta tillstånd inom våra församlingar kan man finna att vi med omsorg bibehåller och bevara ordningen inom kyrkan samt de fromma kyrkobruken och de goda kyrkliga sederna. Ja, så mot, det här står på sidan 233 i SKB, så det kan man ta fram sen och så kan man kolla om prästerna verkligen predikar alla de här sakerna under kyrkoårets söndagar. Men så rikt predikade man i Wittenberg och i Tyskland vid den här tiden, och så rikt bör också vi predika. Det tillhör den goda kyrkliga ordningen. Där slutar vi idag.
Du har nå hørt på Confessio om de lutherske bekjennelseskriftene. Kanskje du også vil like podcasten Dogmehistorie med Carl Fredrik Wisløf? Du finner den på foross.no.